Idealisten av Thomas Bodström. Från vänster syntes ljuset från slussen, där neonskyltarna lyste klara. Rakt fram, långt borta, susade bilarna fram över Västerbron, och där bredvid syntes DN-skrapan. Bakom honom dundrade tåg förbi, på väg in mot centralen. Vinden ven i de smala träd som stod i rad bort mot Riddarholmen. Hans offer låg med sidan mot den vita bro som ledde till helikopterplattan. Han tittade sig omkring. Först nu började raseriet lägga sig. Andningen blev allt mer normal och han drog täckjackan tätare om sig. Han tittade ner på den livlösa kroppen och kände skräcken gripa tag i honom. Ansiktet var alldeles nedblodat, liksom jackan. När han böjde sig ner såg han att ögonen var halvt öppna. Men där fanns inget annat än en sprucken blick. Det var ingen tvekan om att han inte andades längre. Han var död. Ihjälsparkad. Pojken ställde sig upp igen. Han kände hur det stramade till runt halsen och hur han fick svårt att andas när han tänkte på vad han hade gjort. Utan att tänka sig för pressade han foten mot kroppen. Först en gång, sedan flera gånger. Kroppen föll tungt på rygg. Pojken pressade igen och så föll kroppen över kanten, ner i det svarta vattnet. Det hördes inte mycket, bara ett stilla plask och så var han borta. Oktober. Kapitel 1. Då ses vi på Arlanda på torsdag klockan 2. Se till att passa tiden. Gerd Lundin slog klubban i bordet och nickade mot riksdagsledamöterna, som satt på båda sidor om det ovala sammanträdesbordet. Gerd var på gott humör. Hon trivdes i riksdagen. Det var här hon hörde hemma. Det verkade svenska folket också tycka, eftersom den regering som hon tillhört hade röstats bort. Men även om de hade vunnit valet skulle nog Gerd ha hamnat i riksdagen ändå. Hennes partiledare hade åtskilliga gånger kommit med erbjudanden om att bli landshövding, ambassadör eller generaldirektör för något statligt verk. Ändå hade Gerd envist bitit sig kvar, väl medveten om att det ska mycket till för att en statsminister ska sparka en minister under ett valår. Rummet där justitieutskottet just hade avslutat sitt sammanträde gav ett trist intryck, trots att det fanns ett par kristallkronor i taket. Det mest ögonfallande var en blå glasskulptur och tillbringare med dricksvatten som såg ut som blomvaser. Ledamöterna började långsamt lämna rummet medan kanslipersonalen satt kvar på sina platser, längst bak i rummet. Jan-Olof, det vore bra om vi kunde ta det där mötet nu på en gång, ropade Carlos Fernandez. Flera stannade upp och såg undrande ut. Inte för att en ledamot frågade en kollega om ett möte, utan för att det var en folkpartist som skulle ha ett möte med en socialdemokrat. Även Gerd reagerade. Vad hade de där två för fuffens för sig egentligen? Om det var ett sammanträde över partigränserna borde Carlos ha tagit upp det på alliansens möte före utskottssammanträdet. Men så var det med de här nya ledamöterna. Carlos borde förstå att blockgränsen innebar att man inte kunde ha kontakt hur som helst med sina motståndare. Hur skulle det se ut? Tänkte Gerd surt och reste sig upp. Hon skulle nog tala honom till rätta vid tillfälle. Om man nu nödvändigtvis måste ha kontakt med sina motståndare så hade man det diskret. Han gapade inte rakt ut så att alla kunde höra det. Men Carlos babblade bara på och dunkade till och med Jan-Olof Pettersson i ryggen när de lämnade rummet. Hans socialdemokratiska kollega, som var en av riksdagens äldsta ledamöter, såg lite besvärad ut. Men inte värre än att de båda politiska motståndarna kunde ta hissen ner och gemensamt gå till Folkpartiets kansli. Trots att Jan-Olof Pettersson hade suttit i riksdagen i 18 år, hade han aldrig satt sin fot på något av de borgerliga partiernas kansli. Det var fiendeland och skulle man ha möten över partigränserna träffades man på neutral mark, oftast i riksdagens kafeteria. Problemet var att det då väckte snokande riksdagsjournalisters nyfikenhet. Jan-Olof visste att de kunde hänga hela dagen i riksdagen i hopp om att snappa upp en nyhet. De kom ner i kulverten som gick bort mot Gamla stan. Det var rena mullvadsgångarna som löpte under såväl riksdagen som regeringskansliet och sträckte sig under halva Stockholm City. När de kommit fram till badet i riksdagshuset tog de hissen upp till Folkpartiets kansli. De gick genom en korridor fylld av valaffischer och kom in i ett samlingsrum där en duk med en stor blåklint var upphängd på väggen. Det här är klubbrummet, förklarade Carlos och presenterade Jan-Olof för några medarbetare. Även de verkade förvånade. Vad gör den där sossen här? Såg de ut att tänka. Jan-Olof var visserligen okänd för allmänheten, men han var ett välkänt ansikte för alla i riksdagen. Det här är mer givande än vad jag hade föreställt mig, tänkte han när han hejade på folkpartisterna och gick efter Carlos in i en ny korridor. Jan-Olof hade gått den långa banan. Med endast yrkesutbildning hade han blivit fackligt aktiv när han arbetade som målare hemma i Värmland. Det dröjde inte länge förrän partiet hörde av sig och ville att han skulle arbeta politiskt. Det ställde han gärna upp på. För honom fanns bara ett parti, Socialdemokraterna. Hela hans släkt hade röstat på dem i alla tider. Med tiden fick han ett allt större ansvar. De fackliga mötena på arbetsplatsen utökades till medlemsvärvning och kvällsmöten både i kommunen och i länet. Så höll han på i många år tills han blev erbjuden en plats som ombudsman i länet. Han hade gärna fortsatt som målare, men hade lärt sig att om partiet kallade ställde man upp. Sin kontakt med Målarförbundet och LO höll han kvar och han såg sig själv som vänster inom partiet. Några år senare blev han till sin förvåning erbjuden en riksdagsplats för Stockholm. Det var ovanligt att någon utifrån landet blev det. Annars brukade det tvärtom vara stockholmare som blev riksdagsledamöter för andra län i landet. Att det hade tagit lång tid för honom att göra karriär gjorde honom inget. Det hade gett honom erfarenhet. Dessutom ansåg han att den personliga karriären aldrig fick sättas före partiets bästa. Om det var något han inte gillade var det när folk kom inseglande från sidan utan att ha någon förankring i partiet. Värsta exemplet var när Bodström blev minister utan att ens haft partibok. Att han hade varit positiv när Carlos hade frågat om han ville göra något över partigränserna var ett stort undantag. Egentligen ansåg Jan-Olof att partier på högerkanten var motståndare. Men ett av skälen till att han ställde upp var också att han var lite gramse på partiet. Efter 18 år i riksdagen blev han placerad i justitieutskottet. Nästan alla socialdemokrater tyckte att det var finans-, närings- eller arbetsmarknadsutskottet man skulle sitta i. Kriminalfrågorna kunde högern syssla med. Det var egentligen inget för honom. Någon motivering till varför han hade flyttats till justitieutskottet fick han aldrig. Men det var samma princip i riksdagen. Kallar partiet så ställer man upp. Slå dig ner, sa Carlos när han kommit in i hans rum och pekade på den enda besöksstolen. Själv tog han plats bakom ett skrivbord. Jan-Olof slogs av att det rådde exemplarisk ordning i rummet och tänkte på sitt eget kontor där allt låg i en enda röra med stora högar av papper på skrivbordet. Så du vill ha ett gemensamt initiativ mot rasism? Frågade Jan-Olof. Carlos nickade. För att få tyngd bakom det tror jag att det är en bra idé att vi gör det tillsammans, svarade han. Det viktigaste är väl att vi når resultat och att vi gemensamt förbättrar situationen för alla de invandrare som är utsatta för diskriminering. Jan-Olof kliade sig lite i det gråsprängda skägget. Varje år skrivs det över 3000 motioner, men nästan aldrig någon över partigränserna. Är inte det märkligt? Frågade Carlos. Några frågor borde man väl ändå vara överens om och slippa partipolitiskt käbbel. Jag hade förstås tänkt att vi skulle fråga de övriga partierna också. Det märks att du är ny i riksdagen, skrattade Jan-Olof. Här håller vi oss på vår kant. Advokat Mattias Berglund kom ut från Stockholms tingsrätt tillsammans med sin klient. De blev stående på den stora grå stentrappan som ledde ner mot gatan. Som vanligt trängdes bussar och bilar om utrymmet och på båda trottoarerna skyndade människor fram. Löven singlade ner från träden och låg i drivor på marken. En kall vind fick Mattias att dra igen jackan. Det blev ju inte så illa ändå, särskilt med tanke på att du är dömd 2 gånger tidigare, sa Mattias och vände sig mot sin klient, en storvuxen kar som just dömts till villkorlig dom för grovt rattfylleri och olovlig körning. I vanlig ordning var Mattias noga med att inte ha för bråttom när han skildes från en klient efter avslutat uppdrag. Sista intrycket var viktigt, inte minst om mannen skulle begå ett nytt brott och behövde hans hjälp igen. Det var också viktigt att försöka övertyga klienten om det positiva i en dom, vilket naturligtvis inte alltid var möjligt. Jo, jag har förstått att jag borde vara nöjd, sa mannen och skruva lite på sig. Att han hade alkoholproblem hade framgått tydligt i rättegången. Men det var inte så illa att han ansågs vara i behov av vård. Det retade Mattias att det var så många som hamnade mellan stolarna när det gällde alkoholmissbruk. De andra advokaterna på byrån bara flinade åt det och sa att det genererade fler mål. Men så ville inte Mattias se det. Normalpåföljden är som sagt fängelse, sa Mattias. Och det var ju en nämndeman som ville döma till det. Kommer åklagaren att överklaga? Frågade mannen oroligt. Mattias skakade på huvudet. Det tror jag inte. De har för mycket att göra, svarade han. Och körkortet? Mattias drog efter andan innan han svarade. Indragningen blir nog förlängd och sen måste du köra upp igen. Det ingick inte i advokatuppdraget att företräda en klient som dömts till rattfylleri i ärendet om körkortet. Av egen erfarenhet visste Mattias att det var en komplicerad historia med liten möjlighet till framgång hos länsstyrelse och länsrätt. Nu gällde det att komma ifrån det. Alternativt att åta sig ärendet och ta betalt som privat ombud. Men det var egentligen en ren förlustaffär, både för advokaten och för klienten. Mannens ansiktsuttryck skiftade och han blev mörk i synen. Då får de ta med fan skylla sig själva. Mattias tittade häpet på honom. Vilka då? Allihop. Polisen, socialen och alla andra jävla idioter, sa mannen och spände käkarna. Men du ska tacka i alla fall. De skakade hastigt hand och så skyndade mannen ner för trappan. Mattias blev stående kvar och såg hur mannen gick med bestämda steg bort mot de parkerade bilarna längre bort på Skelegatan. Det var inte första gången han var med om det, men han blev lika förvånad varje gång någon som var åtalad för olovlig körning tog bilen till tingsrätten och efter att ha blivit dömd körde därifrån.